börjar i Stockholms stadshus där en viktig ceremoni hölls i höstas.
Det svenska samhället ber idag er kvinnor och män som drabbats om ursäkt. Det är en ursäkt utan förbehåll eller förmildranden. Den vanvård ni utsatts för är en skam för Sverige. Den moraliska skulden för vanvården bärs av hela det svenska samhället.
Så här lät det i november då riksdagens talman Per Westerberg lade fram en officiell ursäkt till de barn som utsattes för försummelser och övergrepp i den svenska sociala barn- och ungdomsvården under åren 1920-1980. Långt över 1000 personer deltog i ceremonin. En ceremoni som var resultatet av den upprättelseutredning som har gjorts i Sverige. En av utredarna är finlandsfödde biskop emeritus Lennart Koskinen som också är doktor i etik.
Det startades en ganska bred diskussion i samhället. Det kom larm från psykologer och från psykiatriska kliniker och från socialtjänsten att det fanns en relativt stor grupp människor som mådde dåligt på ett sätt som man inte riktigt tidigare hade observerat.
Otäck läsning, så kan utredningen beskrivas. Det handlar om misshandel, såväl fysisk som psykisk, sexuella övergrepp, men också mycket hårt arbete. Utredningen visar att åtminstone nästan 900 personer som har deltagit i utredningen har blivit vanvårdare. Precis hur utbrett det är vet ingen. Vi vet bara att barn har blivit vanvårdare i 2/3 av de svenska kommunerna. Lennart Koskinen berättar att han och de andra experterna som deltog i utredningen kom fram till en rad åtgärder. Dels handlade det om att personer som har känt sig osynliga skulle lyftas fram och få en formell upprättelse av staten. Men en annan mycket viktig åtgärd var att fundera på hur de svenska myndigheterna kan undvika vanvård i framtiden.
Generellt naturligtvis krav på utbildning för de som tar hand om barn och unga. Både stöd åt fosterföräldrar, inte dels naturligtvis etiska frågor, men också psykologiskt stöd och ganska konkret stöd.
Enligt Koskinen var kanske ändå det allra viktigaste att varje placerat barn ska få ett personligt ombud som är oberoende av kommunen. Tidigare då socialtjänsten följde upp hur omhändertagna barn och unga mådde pratade med fosterföräldrarna eller med föreståndarna på barnhemmet. Sen kanske man kallade in barnet och frågade inför de ansvariga hur det går. Få barn skulle väl i den situationen våga berätta om vanvård och övergrepp. Men det personliga ombudet som nu införs kommer att på ett helt annat sätt ha tystnadsplikt och framförallt bry sig om barnet, säger Koskinen. Så alltså i vårt grannland Sverige. Då väcks frågan, var står vi i Finland? Päivi Sillanauke är överdirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet. Jag frågar henne om det finns en arbetsgrupp som jobbar med den här frågan.
No, det finns inte ännu eftersom personer som är ansvariga av den här saken är sjukskriven. Så det är därför vi har bara plan nu men inte har börjat.
Vad tror du att den här arbetsgruppen kommer att göra när den väl kommer igång?
No, först borde vi ju ta reda på hur den situation har vi här i Finland och hur skulle vi då få den där informationen.
I Sverige har man ju gjort en utredning redan. Varför tror du att vi i Finland inte har kommit lika långt?
Det här är problematiskt och i Sverige har de också många frågor och inte har de heller bestämt vad egentligen de skulle göra.
I Sverige är ju utredningen gjort och där har man hållit en officiell ceremoni där staten har bett om ursäkt och man har bestämt att de som har drabbats kan ansöka om pengar.
Jo, men i Sverige, så som jag har förstått, de har diskuterat mycket om den här saken att vem egentligen ska få pengar. Det är inte enkelt att bestämma.
Hur tror du att det ser ut då med det här problemet i Finland vad gäller vanvård och övergrepp på fosterhem och barnhem?
No, det vet jag inte så väl, men förstås har det hänt ett och annat under åren. Men det är inte bara barnsut. Det gäller. Det är många andra grupper också. Och därför tror jag att det är problematiskt om man bara tar en grupp och börjar fundera att borde de få pengar eller inte. Jag menar inte det att de får inte pengar eller hur skulle vi hantera den här frågan. Men att det är inte så enkelt att börja den här processen.
I Finland har vi inte kommit lika långt som i Sverige när det handlar om att utreda den här saken. Varför tror du?
No, det är en lite annorlunda kultur. Ofta tycker man ju att Sverige och Finland är så likadana, men jag som har bott i båda kulturerna känner nog att det är ganska stor skillnad. Jag tror att fortfarande är det skuggorna från krigsåren och inte det nu så mycket att bråka om. Lite den inställningen. Där tror jag nog att ungdomsgenerationen idag har helt andra krav på att samhället måste erbjuda en trygghet. Och att inte allt faktiskt är tillåtet. Så jag ser nog en förändring och hoppas naturligtvis att den ändrade attityden ska leda till att det finska samhället gör någonting motsvarande. Jag är övertygad om att det finns ett stort behov av en form av upprättelse. I första hand naturligtvis att man dokumenterar och undersöker vilken omfattning det har haft.
Du har erfarenhet av själavård också bland finländare, inte bara svenskar. Vad vet du om förekomsten av vanvård på foster- och barnhem i Finland?
Naturligtvis vet jag ingenting procentuellt, men det har slagit mig som samtalspartner och själavårdare för finländare att det är en ganska stor grupp som berättar om sina upplevelser. Inte minst då misshandel, grov misshandel, utnyttjande i arbete och också någonting som sen har påverkat hela livet. De som har varit fosterhemsplacerade särskilt på bondgårdar och sådär, de har utnyttjats i arbete så hårt att de har inte fått gå i skola. De har formellt skickats till skolan kanske, men sen har de fått sluta. De har inte orkat för de har arbetat så mycket. De har fått gå upp 4 på morgonen och jobba med ladugården och annat. Och sen har man sagt, inte orkar han gå till skolan. Eller hon går till skolan. Sen har de aldrig fått någon uppföljning av det här. Så vi har träffat på ett antal praktiska analfabeter. Som alltså faktiskt egentligen inte ens kan läsa och skriva. Och det här har ju påverkat deras yrkesliv och deras identitet. Och sen när de har flyttat till Sverige så har man inte märkt det här heller. Och så har de hamnat utanför. Så att i gruppen hemlösa och alkoholister och personer som har råkat illa ut i Sverige med finsk bakgrund så är det påtagligt att den här gruppen är överrepresenterad.
Koskinen säger att om det har skett övergrepp, då måste samhället ta sitt ansvar. Han poängterar vikten av den offentliga ceremoni som hörs i Sverige där höga samhällsföreträdare bad om ursäkt.
Det är klart att det kan inte ursäktas, men bara det att man säger att vi har gjort fel, förlåt, vi ska göra allt för att det inte ska upprepas. Det har betytt väldigt, väldigt mycket för många av de drabbade. Alltså bara känslan av att nu har samhället sett oss och samhället vill göra vad det kan för att inte kommande barn ska råka illa ut som jag själv.
Enligt Koskinen har det här i sig inneburit en upprättelse för många. Men han säger att förslaget om att drabbade kommer att kunna ansöka om en summa på cirka 28 000 euro har en stor praktisk betydelse och att pengarna dessutom kan ses som ett konkret erkännande.
Vi markerar ju hela tiden att det är inte fråga om en ersättning för förlorat liv eller förlorade år, utan det är just en slags gottgörelse.
Lennart Koskinen intervjuades av Erika Gabrielsson. Radar har trots flera försök inte fått en intervju med omsorgsminister Maria Guzenina Richardson.